Välkomna till kvällens lektion. Vi ska gå in i andra Korintbrevet 6. Fortsätta sammanhanget som Paulus skriver. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. I 1917 års översättning står det att vi förmanar, men så som medarbetare förmanar vi eder och att icke så mottaga Guds nåd att det blir utan frukt. Det här var ju negativt och i Svenska folkbibeln har man satt det på ett positivt sätt. Och om man tittar på den grekiska texten så står det faktiskt att ni inte ska ta emot Guds nåd så att den blir utan frukt eller så att den blir tomt. Fåfängt. Och då kopplar vi med en annan text som Paulus säger i första Korintierbrevet 15 och 10. Där använder han just det uttrycket. Då kan vi jämföra här då de två olika texterna. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. 1917 säger hans nåd mot mig har icke varit fåfäng. Utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Om vi då går tillbaka till andra Korintierbrevet 6 så kan vi då dra en slutsats mellan de här två texterna. Med de här två texterna som grund kan vi dra en slutsats. Vad betyder det att ta emot Guds nåd så att det blir verksamt eller så att det inte blir utan frukt eller så att det inte blir fåfängt, så att det blir till nytta? Enligt vad Paulus sa då, det är att han fick arbeta. Det blev ett resultat. Det blev ett praktiskt resultat av nåden som han hade fått. Så han menade att det han jobbade, det var nåd. Han fick nåd att kunna jobba. Han fick nåd att kunna predika. Han fick nåd att kunna sprida budskapet. Och att ta emot Guds nåd, det måste bli ett resultat i mitt liv. Annars blir det ingen nytta med nåden. Gud kan ge mig nåd, men det måste leda till någonting. Annars är det ingen nytta. Ta inte emot Guds nåd så att det blir utan frukt. Han säger ju, jag bönhör dig i behaglig tid. Eller som det står i folkbibeln, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Det här är ett citat ifrån Jesaja 49 och 8. Så säger Hashem, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket för att upprätta landet och utskifta dem för ödda arvslotter. Här säger då, citerar Paulus, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Och det är alltså, uppenbarligen så finns det vissa tider av nåd. Och vissa dagar där det ges frälsning. Alltså med andra ord säger, kan vi dra den slutsatsen att det finns tider där det inte finns nåd. Och dagar där det inte finns frälsning. På något sätt så måste man utnyttja den tid när det finns nåd. Och den dag när det finns frälsning. Nåden, står det på ett annat ställe, är som havet. Och havet kommer ju, om vi står på det torra, så kommer havet till oss i vågor. Och det kan vara tidevatten och det kan vara lägre vatten, beroende på månen då. Så att havets inflytande på marken eller jorden där vi står är olika vid olika tider. Och Guds nåd kommer som vågor. Det kommer i vågor. Och jag tror att det gäller personligt. Jag tror också det gäller nationellt. Det kommer vågor av nåd utav Guds besökelse till Israel. Det Herren kan besöka Sverige. Han kan ge vissa tider av nåd, mer nåd än andra tider. Så att det gäller att passa på när man har nåd. När det finns en våg utav nåd som man kan surfa på eller få del utav eller komma in i, om man ska uttrycka det. Och så talas det om frälsningens dag. Och det är också ett intressant uttryck. Frälsningens dag. Och Paulus då fortsätter att säga, han citerar ju då nådens tid, frälsningens dag. Nu är nådens tid och nu är frälsningens dag. Och på något sätt så levde Paulus med Guds nåd, så att när han kom till människor så fick de nåd ifrån Gud. Han förmedlade Guds nåd. Han förmedlade ord ifrån himlen. Han var ett sändebud från Messias. Och när han kom så fick folk nåd att få uppleva Gud genom honom. Det är underbart att få vandra så i Guds nåd själv, som Paulus gjorde. Vi ska titta på en kod som Hans Holger Lorentzon har vaskat fram. Och det är ordet frälsningens dag, eller på frälsningens dag. Och det är ju texten då från Jesaja 49:8 som vi läste här, som ligger som grund. Och just det här uttrycket på frälsningens dag, det är på hebreiska Beyom Yeshua. Beyom Yeshua. Och om du ser hur det stavas här, så är det Bet Yud Vav Mem Yud Shin Vav Ein Hey. Och om vi går till den hebreiska texten i Jesaja 49:8, så kan vi jämföra de här orden här. På frälsningens dag, ser ni här, på svenska. Då ska vi gå till den hebreiska texten. Och där har vi Beyom Yeshua. Har vi ett litet vav framför, det betyder och. O Beyom Yeshua. Och på dagen frälsning. Eller Beyom Yeshua. Och på frälsningens dag. Men just det här uttrycket Beyom Yeshua har Hans Holger hittat här. Om man då tar var 197:e bokstav i texten i andra Konungaboken 19 till 37. I den texten finns ordet Beyom Yeshua kodat. Och här han visar, om ni tittar här på högra sidan, här finns den hebreiska texten. Och där kommer de här bokstäverna fram. Om man räknar bara, man räknar först bet här då, som ni ser, med stor bokstav bet. Och sen räknar man 197 bokstäver framåt i texten, så kommer man till jud. Och så räknar man 197 bokstäver fram i texten, så kommer man till ett vav. Och så räknar man 197 bokstäver framåt i texten, så kommer man till ett mem. Och då har vi skrivit ordet Beyom på dag, en dag eller på dagen. Och sen kommer 197 längre fram jud, och så shin, och så vav, och så ein, och så hej. Och det är ordet Yeshua som betyder frälsning, som är väldigt nära ordet Yeshua som också betyder frälsning. Men Yeshua femininformen utav det ordet Yeshua, frälsning. Och då betyder det på frälsningens dag. Och det är ju en intressant kod om man tittar nu på själva texten här. Och vi ska analysera ordet frälsning lite grann med här i det här studiet för idag. För det finns väldigt mycket förvirring i de som kommer från evangeliska sammanhang om vad frälsning handlar om. Om vi läser i andra kungaboken 19 till och med 37, där frälsningens dag beskrivs i koden koderna var 197, alltså de här som jag tittar på då. Men när Sanherib fick höra sig att, om Tirhaka, kungen i Etiopien, att den hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sa: så ska ni säga till Hiskia, ni judakonung, låt inte din gud som du förtröstar på. Här kommer första bokstaven i den här koden. Förtrösta på. Bedraga dig i det att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriska kungens hand. Det var alltså en invasion här. Den assyriska kungen hade kommit upp till Israel, förstört det norra riket, och nu kommer han till södra riket, till Juda och till Jerusalem, för att kriga och inta staden. Och han trodde att det skulle vara enkelt, lika enkelt som han har gjort med de andra rikena på jorden. Han tog rike efter rike och knäckte norra riket, Israels 10 stammar. Och nu kom han till judariket. Och nu var det kris, riktig kris. Hela stan var omringad utav soldater, assyriska soldater. Och de hade inte mänskligt sett någon möjlighet att klara sig. Och då så skickade de då ett brev till kungen som hette Hiskia. På svenska. Eller vad ska jag säga, den svenska formen av hans namn. Och låt honom inte bedra. Låt inte den gud som du förtröstar på bedra dig. I det att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriska kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien gjort med alla de andra länderna. Hur de har givit dem till spillo. Och du skulle nu bli räddad. Har väl de folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamas konung och Arpads konung och konungen över Sefarvaims stad och över Hena och Iva? När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läste, gick han upp till Herrens hus, och där beredde Hiskia ut det inför Hashems ansikte. Och Hiskia bar inför Herrens ansikte och sa: Herre Israels Gud, du som tronar på keruberna, du alena är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Hashem, eller Herre, böj ditt öra här till och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Jag hör Sanheribs ord, det budskap varmed han har smädat den levande guden. Det är sant, Herre, att konungarna i Assyrien har förött folken och deras land. Och de har kastat deras gudar i elden. Till dessa var inga gudar utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Men fräls oss nu, Herre, vår Gud. Ser du här ordet frälsning? Fräls oss nu, Herre, vår Gud. Ur hans hand. Så att alla riken på jorden förnimmer att du, Herre, alena är Gud. Då sände Jesaja Amos son bud till Hiskia och lät säga: så säger Herren Israels Gud, det varom du har bett mig angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Så är nu detta det ord som den evige har talat om honom. Hon föraktar dig och bespottar dig, jungfrun, dotter Sion. Hon skakar huvudet efter dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och hädat, och mot vem har du upphävt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smädade du Herren när du sa: med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder längst upp på Libanon. Jag högg ner dess höga sedrar och väldiga suppresser. Jag trängde fram dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack ut främmande vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så, och nu har jag fört det fram. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhopar. Deras invånare blev maktlösa. De förfärades och stod med skam. Det gick dem så som gräset på marken, och gröna örter så som det växer, som gräset på marken och gröna örter, så som det som växer på taken och säd som förbränns förrän så strået har vuxit upp. Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det och hur du rasar mot mig. Men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod har nått mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och detta ska för dig vara tecknet. Man ska detta år äta vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen säd. Med det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta deras frukt. Och den räddade skara av judahus som blir kvar ska åter skjuta upp, skjuta rot ner till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem ska utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan ska göra detta. Därför säger Herren så om konungen i Assyrien. Han ska icke komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han ska inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Samma väg han kom ska han vända tillbaka, och in i denna stad ska han inte komma, säger den evige. Till jag ska beskärma och frälsa denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och samma natt gick Hashems ängel ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man bittida följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad sin gud i Nisroks tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sareser. Därefter flydde dessa undan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev konung efter honom. Och i den här texten talas det om frälsningens dag. Vad är det för frälsningsdag det talar om här? Jo, frälsning från en krigsinvasion. Frälsning från död, svält. Frälsning från att landet skulle bli intaget och ockuperat. Det kallas för frälsning. Ordet frälsning förekommer flera gånger i den här texten. Så att ordet frälsning är något mycket mer än att få sina synder förlåtna. Och det här begreppet måste vi ändra på. Om vi har det här tänkandet att bli frälst är att få sina synder förlåtna, så är det är fel. Att bli frälst är inte att få sina synder förlåtna. Att få sina synder förlåtna, då blir man försonad med Gud. Man får det rätt ställt med Gud. Man skulle kunna säga att det är en typ av frälsning när man blir räddad från konsekvenserna av de synder man har fått förlåtna. Men frälsning är något mycket, mycket större än att få sina synder förlåtna. Det är en del av det, men det är något mycket mer. Och när vi då använder ordet frälsning här, så får vi öppna våra sinnen och se det på ett mycket större perspektiv. Det hebreiska ordet Yesha och Yeshua, frälsning, talar om en befrielsehandling som medför ett tillstånd av rymlighet. Där man är fri från begränsningar. Verbet yasha betyder rädda, i betydelsen ge plats, bereda rum, föra ut på ett rymligt område, befria från trångmål. På så sätt får begreppet frälsning i skrifterna inte bara betydelsen av att människan blir befriad från synd, död och Guds vrede, så att hon kan få del av den tillkommande tidsåldern, Utan i det ordet finns också inbegripna alla områden i det mänskliga livet. Frälsning är alltså inte bara ett eskatologiskt begrepp eller ett begrepp som har att göra med att man har inträde i det tillkommande livet. Utan det har att göra med här och nu också. Det har att göra med hela det mänskliga livet. Du kan bli frälst från livsfara. Du kan bli frälst från döden här. Du kan bli frälst från en sjukdom. Du kan bli frälst från en invasion som i det här fallet. En krigsinvasion. Det var frälsningshandling. Det var en frälsningens dag för Hiskia. Det var när ängeln gick ut och slog alla de här 185 000 främmande soldaterna som ville inta staden. Det var frälsningens dag för honom. Det var inte hans enda frälsningens dag, men det var en av hans frälsningsdagar. Det är frågan om att bli befriad från allt som hindrar att Guds ursprungliga syfte uppfylls så att det skapas en situation av bestående frid. Shalom. Shalom är ett tillstånd av fullständig ordning, hälsa, perfektion och harmoni. Behovet av frälsning beror på syndafallet när Adam och Eva tog den förbjudna frukten. Då kom människan in i ett tillstånd då hon behöver frälsning. Människan och skapelsen blev satta under förbannelse. Människan behöver frälsning från synden och dess konsekvenser, bland annat döden. Och resten av skapelsen behöver frälsning från förgängelsen som kom som ett resultat av människans synd. Frälsningen har en negativ sida och en positiv sida. Gud frälser från något negativt för att åstadkomma något positivt. Till exempel, vi blir frälsta från den eviga döden för att få evigt liv. Vi blir frälsta från våra synder för att leva i ett rättfärdigt liv. Genom frälsningen upprättar Gud sin skapelse och helar den från alla syndafallets destruktiva konsekvenser och upprättar det ursprungliga tillstånd av harmoni, perfektion, hälsa och frid som rådde i paradiset. Frälsning innebär att allt skapat som blivit påverkat av syndafallet blir upprättat till sitt ursprungliga tillstånd. Är det då rätt att säga, jag blev frälst? Jag är frälst. Är det rätt att tala i de termerna? Om vi går igenom alla bibelställen som talar om frälsning, så kan man se att det är väldigt liten biblisk grund man har att stå på när man säger att man har blivit frälst. Jag skulle vilja säga väldigt, väldigt svag grund du står på. Du har inte mycket bibelord under fötterna när du säger att jag har blivit frälst. Gå igenom din bibel och titta vad du kan slå in konkordans. Titta på ordet frälsning och se hur det används i hela skriften. Så ser du att det här är ett obibliskt sätt att tala. Jag blev frälst. Okej, vi ska vara lite generösa. Vad menar du när du säger att jag blev frälst? Jo, normalt i det evangeliska sammanhang så menar han, jag fick uppleva nåden att få mina synder förlåtna. Jag fick födas på nytt. Jag fick Guds ande i mig. Jag fick känna att jag blev en ny människa på insidan. Jag fick frid med Gud. Jag blev frälst. Okej, vi kan acceptera det uttrycket att man blir frälst. Du blir frälst från ett syndigt liv. Du blir frälst från dåligt samvete. Du blir frälst från många av de konsekvenser som de synder du hade begått skulle ha dratt över dig som du inte behöver uppleva. Varken nu i denna tiden eller i tillkommande. En del måste du få uppleva i denna tiden. Men i den tillkommande så behöver du inte uppleva några konsekvenser av din synd. Eftersom du har fått uppleva förlåtelsen för synderna. Men om man tittar vad Bibeln lär om frälsning så är det här en väldigt, väldigt, väldigt smal benämning. Vi ska titta på några bibelställen. Vi ska göra det väldigt snabbt för jag har ju haft ett helt seminarium om detta. Om ni kommer ihåg, ni som var med på den sommarkonferensen. Så ska vi bara gå igenom väldigt snabbt det här, för det är bra att repetera och det är viktigt att vi får det här klart för oss. I första Mosebok 49:18 används ordet frälsning för första gången i skrifterna. Och som vi har sagt tidigare, så när ett begrepp förekommer för första gången i skriften, så finns där fröet till att förstå hela dess innebörd. Nu kan det återkomma på många flera ställen i skrifterna, men då blir det en förklaring och en utveckling av det som redan har etablerats vid första gången uttrycket förekommer i skriften. Och här är det alltså ett uttryck som står så här: Herre, jag bidar efter din frälsning. Lishuatcha kiviti Adonai. Första gången som vi upptäcker det här ordet frälsning. Om du tittar i sammanhanget så ser du att det är Jakob som välsignar sina 12 söner. Och han ser alltså fram emot framtiden. Han ser saker och ting, och han ser svårigheterna som kommer att ske över Israel och så vidare. Så talar han om vissa nyckelsaker som kommer att hända i historien över sina barn och de olika stammarna då. Och mitt i det här så stannar han då och säger: Herre, jag bidar efter din frälsning. Och det utgår ju från att det talar om den slutliga förlossningen, när slutfrälsningen kommer, när Israel, folken och skapelsen blir upprättade till den harmoni som Herren har bestämt för oss alla. Frälsning innebär att bli rädda från fara, sjukdom och nöd. Till exempel, det står i andra Samuelsboken 22:3: Gud är min klippa till vilken jag tar min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och mitt tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet. Psalm 34:7: Här är en betryckt som ropade och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Faror, sjukdomar och nöd. Man kan bli frälst många gånger i livet. Frälsning innebär att bli rädda från fiender och få seger i krig, som vi såg här i den text vi läste, som Hans Holger har hittat en kod om frälsning idag där. Frälsningen uttrycks också som ett klädesplagg. Man kan kläda sig i frälsningen, och det är som en skyddsmur i den nya Jerusalem. Murarna ska ju heta frälsning. Och det talas om frälsningens hjälm, alltså ett skydd. Frälsningen är ett skydd. Judarna ber om frälsning vid varje Amidabön 3 gånger om dagen. Och vid Havdalah ber man om frälsning, och vid Rosh Chodesh, vid nyår, alla andra årshögtider och speciellt Sukkot ber man om frälsning. Låt Davids din tjänare spira blomstra, låt hans horn lyftas upp genom din frälsning. För vi hoppas varje dag på din frälsning. Kishuat hakiviti vitsipite kol hayom. Lovprisa var det evige som lyfter upp frälsningens horn. Man ber om frälsning varenda dag flera gånger i den judiska traditionen. Och nu under Hanukka som vi nu firar, när vi läser Hallel, den här lovsången, så sjunger vi: Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlichana. O Herre, fräls. O Herre, låt det gå väl. Låt oss ha framgång. Psalm 118:25. Så man ber om frälsning och framgång. Israel blev frälst ur Egyptens land och egyptiernas hand. Det står i Judas, vers 5. Du har frälst ditt folk ur Egyptens land. Han hade frälst sitt folk ur Egyptens land. Så det här uttåget från Egypten räknas som ett frälsningsverk. Israel blev frälst från Egypten. I framtiden så innebär också frälsning för Israel att bli återsamlat från diasporan, från förskingringen, och upprättat som folk i sitt land. Vi har ett exempel här i första krönikboken 16:35. Och säger: Fräls oss du, vår frälsningsgud, församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Det är ett av många bibeltexter. Vi kan titta Jeremia 30, vers 10. Så frukta inte nu min tjänare Jakob, säger Hashem. Och var ej förfärad, du Israel, ty se, jag ska frälsa dig. ur det avlägsna landet och dina barn ur deras fångenskapsland. Och Jakob ska få komma tillbaka och leva i ro och säkerhet och ingen ska förskräcka honom. Här ser vi alltså frälsningsbegreppet har att göra med Israels befrielse från diasporan, att judar kommer tillbaka till sitt land. Frälsningen är ett program som Hashem har för Israels folk, för den här tiden och för den tillkommande tiden. Ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det finns källor, det är alltså ett ständigt vatten, ett projekt som Herren har som vi kan ösa ur. Frälsning innebär att bli befriad från synd och orenhet, som vi har sagt tidigare också. Det står i Hesekiel 36 och 29, jag ska frälsa er från all er orenhet. I Matteus 1 och 21 säger ängeln, och hon ska föda en son och honom ska du ge namnet Yeshua, ty han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Vayikra et shemo Yeshua ki hu Yoshia et amo mikol chatota. Du ska kalla honom för Yeshua, för han ska frälsa Yoshia från deras synder. Här ser vi alltså frälsningen har att man blir att göra med att man blir befriad från sina synder också. Men det här är alltså en mycket viktig del av frälsningen, men inte bara. När frälsningen kommer till en människa, så vänder hon om från synd och sin onda väg. Kom ihåg Zacchaeus. Han gav bort det som han hade stulit. Han gav tillbaka det som han hade stulit och han gav bort mer. Om han hade tagit för mycket så gav han mer tillbaka. 4 gånger igen. Och Yeshua säger, idag har frälsningen kommit till detta hus eftersom han också är Abrahams son. Frälsningen räddar från döden både nu och vid uppståndelsen. En evig frälsning. Psalm 68, 21. Gud är för oss en Gud som frälsar. Hos Herren finns räddningen från döden. Både nu. Du kan vara i livsfara och bli frälst. Jag blev räddad. Alltså frälst och räddad är ju synonymer. Problemet är att man har i religiösa sammanhang använt ordet frälsning och frälst som något religiöst begrepp. Men i den hebreiska terminologin så är det inte ett religiöst begrepp som bara betyder att man får en andlig upplevelse rent osynligt, eller en inre andlig upplevelse om förlåtelse och rening och upplevelse av Guds nåd på det sättet, utan det är alltså en praktisk handling också. I det hebreiska språket. Som att man blir befriad och räddad ur en svår situation. Psalm 91 och 16. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Här ser vi alltså. Man kan bli gammal och sen får man se frälsning. Och det kommer alltså. Efter man har fått ett långt liv. Då får man se Herrens frälsning. Och där talas det om slutfrälsningen. Som innebär att man får dö och komma ut på andra sidan. Och få uppleva uppståndelsen till liv i evighet. Skrifterna lär att frälsningen är främst för judarna, men även för andra folk. Yeshua säger att frälsningen kommer från judarna. Jesaja 45 och 22. Vänd er till mig, så var det ni frälsta. Ni jordens alla ändar. Alla jordens ändar ska vända om till Herren. Jesaja 49 och 6. Han säger det för lite för dig. Att du är min tjänare att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Frälsningen är inte bara för Israel utan också för folken. Frälsningen kommer från Hashem, det är hans. Därför säger det Jesaja 43 och 11, jag är Hashem, den evige, och förutom mig finns ingen frälsare. Alltså frälsningskällan är den oändlige, den evige. Och det säger Paulus också i Titus brev 1 och 1. Gud, vår frälsare. I Hebreerbrevet 5 och 7 ser vi att till och med Yeshua behövde en frälsare. Och med starkt rop och tårar frambar han under sin köttsdagar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden. Yeshua behövde en frälsare. Han kunde inte komma ut ur döden själv. Han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Yeshua blev frälst. När blev Yeshua frälst? När han blev upprest från döden. Hashem använder sig också utav människor för att frälsa. Men det är han som är frälsare, men han använder människor som frälsare som verkar i hans namn. Det ser man i domarboken 2:16. Då lät Herren domare uppstå som frälste dem ur deras plundrades hand. Det kan man också översätta som räddade dem, som befriade dem. Men alltså, källan till den här befrielsen och räddningen kommer just från den evige. I domarboken 3:9, men Israels barn ropade till Hashem, och Hashem lät då bland Israels barn en frälsare uppstå som frälste dem, nämligen Otniel, son till Kenaz, Kalebs yngre broder. En domare kallas för frälsare i domarboken. Här ser vi alltså att Gud är frälsaren, men han använder sig av människor som blir hans redskap och sändebud till världen eller till människorna. Och i Titus 1:3, när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan var med jag genom Guds, vår frälsares befallning blev betrodd. Här säger Paulus att Gud är vår frälsare. Jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son, på grund av gemensam tro, nåd och frid från Gud och Fadern och Yeshua och Messias Yeshua, vår frälsare. Här står det två frälsare. Höst har vi Gud, vår frälsare. Och sen är det Yeshua som är vår frälsare. Vem är det som är frälsaren egentligen? Jo, det är Gud som gör det genom en människa, Yeshua. Precis som han gjorde det genom Otniel på sin tid. Han räddade Israels folk ifrån fiender som hade trängt in i landet. Och i det här fallet så använder Gud Yeshua till att befria Israels folk och världen. Människor som sätter sin tro på Israels Gud och på hans Messias. Ifrån synden, döden och dess konsekvenser. Frälsningen ges till dem som söker den evige. Och i frälsningsprogrammet ingår evigt liv, som jag sagt. Yeshua är den eviges viktigaste frälsare. Hans medel till att ge evigt liv. Lukas 2 och 29 till och med 31. Herre, nu låter du din tjänare, var det, kommer ihåg Simon i templet, när de kommer fram och gjorde ett bidjon haben, alltså återlöste den förstfödde i templet och betalade till prästen så att han skulle komma tillbaka till sin familj. Så kom Simon när Yeshua var där i templet, när de kom med honom som en månad gammal in i templet för att göra återlösning. Och då kom Simon och var profetiskt medveten om att det lilla barnet där bland alla de som fanns där i templet, där har du Messias. Och då gick han fram och tog honom och sa: Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid, alltså nu kan dö i frid efter ditt ord som du har lovat mig, ty mina ögon har sett din frälsning. Den här lilla gossen då, bebisen, kallades för Guds frälsning i den här profetens mun, eller vad man ska kalla en profet. Han talade alltså profetiskt. Vilken du har berett till att skådas av alla folk. Johannes 3:14 och framåt. Yeshua säger så här: och så som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bliva upphöjd, så att var en som tror skall i honom hava evigt liv. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var en som tror på honom icke skall förgås, eller skall icke förgås, utan ha evigt liv. Ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. Då ser vi att frälsning har att göra med evigt liv. Att man befrias ifrån Guds dom. Domen över synden. Frälsning innebär att man blir befriad från domen över synden. Guds vrede över synden befrias vi från, och vi får evigt liv. Alltså frälsningen är en negativ bit. Vi blir befriade från Guds vrede, och vi har en positiv bit. Vi får evigt liv i renhet och härlighet. Apostlagärningarna 4:12: och i ingen annan finns frälsning. Och nu talar vi alltså om den stora eviga befrielsen och förlossningen, och att man får evigt liv. I ingen annan finns frälsningen. Eller frälsning. Ej heller finns under himlen något annat namn bland människor givet vilka vi kan bli frälsta. Att få liv, som det står i arameiska bibeln. Hebreerbrevet 5:7, och med starkt rop och tårar frambar han under 60 dagar böner och kallade till honom som kunde frälsa honom från döden. Yeshua blev alltså frälst från döden. Han blev frälst från döden, och Yeshua blev upphovet till evig frälsning i Hebreerbrevet 5:9. Ja. Frälsning finns för alla, men alla blir inte frälsta. Det står i Titus, det första Timoteusbrevet 4:10. Honom som är alla människors frälsare, och det är alltså den levande guden här som han talar om. Först och främst deras som tror. För att få del av frälsningen, och nu talar jag om alltså det eviga livet, så måste man tro, man måste lita på, man måste vara trogen Gud. Men Gud är alla människors frälsare, den levande guden. Men det betyder inte att alla människor blir frälsta, men de som tror blir frälsta. Ja, texter som talar att man redan är frälst. Jag har sökt genom hela skrifterna och texter som man nu tänker på slutfrälsning. Man tänker på att man har inträde i det eviga livet, i uppståndelsen. Har vi grund för att säga att jag har blivit frälst? Och det, som jag sa i början här, att det är en väldigt svag grund som vi står på när vi säger det. Och jag har hittat... tre texter i Paulus undervisning som i svenska översättningarna 1917 och Folkbibeln kan förstås som att Paulus säger att man har blivit frälst, men det är bara en som håller måttet om man analyserar den på nära håll. Det är Efesierbrevet 2:5. Det står att han har gjort oss levande med Messias, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta. Men om man tittar på den ordagranna översättningen, literal translation of the Holy Bible, och också Young's literal translation, så står det by grace you are being saved, alltså ett pågående verk. By grace ye are having been saved. Okej. Okay. Det vet jag inte hur man ska kunna uttrycka det. På något sätt så är det en pågående form här. Det är inte något som redan har hänt, utan ja, visst har jag fått uppleva frälsningen, men det är alltså, jag sitter i ett tåg nu. Jag är på väg. Jag sitter i frälsningståget. Men det betyder inte att jag har kommit fram. Tåget kommer att leda mig rätt när jag sitter kvar i det. Men det kan ju hända att jag hoppar av, och då får jag inte komma fram till dit tåget åker. Så man kan ju säga så här, nu hoppar jag på tåget här i Beersheba och jag ska åka till Jerusalem. Och då kan jag inte säga när jag sitter i tåget i Beersheba och säga att nu är jag i Jerusalem. Jerusalem är frälsningen. Men tåget ska ju åka till Jerusalem. Ja visst, jag är på väg till Jerusalem, men jag har inte kommit fram än. Därför är det inte rätt att säga att jag har kommit till Jerusalem. Man kan säga att jag är på väg till Jerusalem. Jag sitter i tåget som ska till Jerusalem. Jag sitter i Jerusalem-tåget. Jag är i frälsningståget. Jag är på väg till frälsningen. Ja, så länge jag är kvar här i tåget så kommer jag dit. Men jag kan också hoppa av någon gång någonstans på vägen i Kiryat Gat eller var det nu stannar tåget. Andra Timoteusbrevet, Kolosserbrevet 1:13. Ty han har frälst oss från mörkrets välde. Och försatt oss i sin älskade sons rike. Det här är alltså... ett andligt inflytande över en människa. När du får uppleva syndernas förlåtelse, när du vänder om från din synd och får uppleva syndernas förlåtelse, Gud befriar dig från din syndabörda och din skuld, då har inte mörkrets rike makt över dig längre. För Satan, den onda andemakten, har rätt ifrån Gud. Han har rätt tillstånd, han har tillstånd från Gud att verka i olydnadens söner, står det skrivet. När du har vänt om ifrån olydnaden och lyder Gud, då har du blivit befriad ifrån den makten, det väldet, mörkrets välde. Genom den omvändelseprocess du har gått igenom. Och det skulle man kunna kalla en frälsningsprocess. Men Paulus säger att Han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i älskade sons rike. Nu är du under Messias inflytande över ditt liv. Men det beror på att du är villig att lyda hans bud och har vänt om ifrån synden och villig att leva i rättfärdighet och tar emot förlåtelsen och är noga med att du inte syndar igen. Så länge du har den attityden så är du kvar i tåget. Du har lämnat Beersheba och nu sitter du i tåget. Nu är du i ett annat tillstånd. Men det betyder inte att du är framme i Jerusalem än. Och här står det ju att du har blivit frälst ifrån mörkrets välde. Det står inte att du har blivit frälst ifrån den eviga döden. Det är en skillnad, lägg märke till det. Du kan inte säga att nu har jag biljetten in i det eviga livet eller till himlen som man i evangeliska sammanhang kan uttrycka. Nu har jag biljetten till himlen. Det här är falsk lära. Du kan inte vara så säker. Man kan inte säga en gång frälst, alltid frälst. Det funkar inte. Det är inte rätt. Det är inte biblisk teologi. Han har frälst oss från mörkrets välde. Ja visst. Därför att vi har genom nåd tagit emot budskapet om omvändelse och fått syndernas förlåtelse. Därför så har inte mörkrets välde någon makt. Och därifrån har vi blivit befriade. Men det är inte slutfrälsningen. Andra Timoteusbrevet 1, 9 och 10. Här har vi en text som man kan stå på och säga att jag har blivit frälst. Han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan efter sitt eget rådslut och sin nåd. Den nåd som redan för evärliga tider sedan gavs oss i Messias Yeshua, men som nu har blivit uppenbar genom vår frälsares Messias Yeshuas uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Han har frälst oss. Här har vi en text i Paulus skrifter som säger han har frälst oss. Så det är lite, alltså det är så en enda text som är, vad ska vi säga, klar, som säger att man kan säga han har frälst oss. Men det finns massor med texter som säger att vi är på väg till frälsningen. Jag ska se versen innan där. Blygs inte för vittnesbördet om vår Herre är heller för mig. Hans fånge utan bär också du lidande för evangelium genom den kraft som Gud giver. Han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Okej. Han har frälst oss från vad då? Ja, från ett syndigt liv. Han har frälst oss från ett egoistiskt attityd. Han har frälst oss från mörkrets välde. Han har frälst oss från ett dåligt samvete. Han har frälst oss från att gå under just här och nu. Men vi är på väg någonstans. Vi har inte kommit fram än. Det finns omkring 40 texter som talar om att man kommer att bli frälst. Matteus 10:22, och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Det vill säga, den som inte hoppar av tåget utan åker ända fram till Jerusalem, han kommer fram till Jerusalem. Och du kan gå igenom din bibel och en konkordans och titta på hur många texter som talar om att frälsningen har med framtiden att göra. Frälsningen har med framtiden att göra när det gäller den stora frälsningen. Men om man tittar på frälsningen i historisk bemärkelse, frälsning som Hiskia fick uppleva med befrielse från krigshärar, befrielse från sjukdom, befrielse från död, alltså olyckor och såna grejer, då kan det vara ett frälsningsbegrepp i dåtid och även i nutid. Han frälser mig nu ifrån den situation jag är i nu. Nu är frälsningens dag, säger Paulus. Nu har du möjlighet att få del av Guds hjälp och befrielse i den situation du har. Nu är frälsningens dag. Men det betyder inte att du blir slutfrälst idag. För då skulle du dö då och uppstå från döden och fick uppleva det eviga livet i din kropp. Då blir du frälst. Därför säger Romarbrevet 5:9. Så mycket mer ska vi därför sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen. Framtid. Vi kommer att bli frälsta undan vredesdomen. Vi som har blivit rättfärdiggjorda genom hans blod, genom att vi håller fast vid det här naturligtvis. Vers 10 står: ty om vi medan vi var Guds ovänner blev försonade med honom genom hans sons död, så ska vi sedan vi har blivit försonade ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv. Vi kommer att bli frälsta. Vi blir frälsta genom hans liv. Det är ett pågående verk. Vi är på väg till Jerusalem. Romarbrevet 8:24. Ty hoppet är vi frälsta. Alltså hoppet har ju med framtiden att göra. Men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas på det han redan ser? I hoppet är vi frälsta. Romarbrevet 10:9. Klassisk text. Hur blir man frälst? Ty med din mun. Om du med din mun bekänner Yeshua vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt från honom från de döda, då blir du frälst. Ordet då är ett tillägg i den här översättningen. För när du lägger till ordet då, så blir det att nu, då blir jag frälst när jag bekänner. Det här är inte så Paulus skrev. Det var inte så han tänkte. Jag kan med gott samvete och med övertygelse i mitt hjärta säga att det var inte det Paulus menade, att du blir frälst när du bekänner Yeshua som din Herre och tror att Gud har uppväckt honom i ditt hjärta. Då blir du inte frälst. Du hoppar på tåget. Du hoppar på frälsningståget. Och då kommer du att bli frälst. Om du har den bekännelsen hela ditt liv, om du har den tron hela ditt liv, om du lever efter den bekännelsen och lever efter den tron, om du underordnar dig och lyder, men om du är upprorisk och otroende och otrogen, så kommer du aldrig att bli frälst. Då hoppar du av tåget, kommer aldrig fram till Jerusalem. Det är faktiskt i 1917 vi har då blir du frälst. Vi ska se på folkbibeln. Om du därför med din mun bekänner att Yeshua är Herren, har de skrivit, men det är inte rätt, det ska vara Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Det är sant. Du ska bli frälst, men det blir du när uppståndelsen sker. När uppståndelsen sker, då ska du bli frälst. Till talet om korset står det i första Korinthierbrevet 1:18. Talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Paulus säger inte oss som har blivit frälsta, utan för oss som blir frälsta. Vi som sitter i tåget. Första Korinthierbrevet 15:2, genom vilket ni också blir frälsta. Ni blir frälsta. Alltså det evangeliet då. Jag vill påminna er om hur jag förkunnade det för er. Och så vidare. Ja, vi ska läsa resten, men jag tror vi tar det på i folkbibeln. Första Kor 15:2, det har vi läst i tidigare sammanhang, men vi ska ta det igen för det är så otroligt viktigt. Och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Om ni hoppar av tåget halva vägen, eller precis innan ni kommer till Jerusalem, då var det förgäves att ni hoppade på det. Om ni inte håller fast vid det som ni har gått in på, så blir ni inte frälsta. Första Timoteusbrevet 1:10, och till att vänta hans son från himlen, honom som har uppväckt honom från de döda, Yeshua som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Första Tim 5:7, Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan att, till att vinna frälsning genom Herre Yeshua Messias. Andra Timoteusbrevet 3:15, så att du, ja, vi ska läsa från början, och du känner från barndomen de heliga skrifter som kan ge dig vishet så att du blir frälst genom den tron du har i Messias Yeshua. Titus, eller Timoteus som Paulus skrev till, han var inte frälst. Timoteus var inte frälst. Han säger, du känner från barndom, Paulus skriver till honom, du känner från barndomen de heliga skrifter som kan ge dig vishet så att du blir frälst genom den tro du har i Messias Yeshua. Andra Timoteus 4:18, ja, Herren ska rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Paulus var inte heller frälst. Paulus har inte blivit frälst än, ska jag tala om för dig. Paulus, han ligger i graven och väntar på frälsningen. Frälsningen kommer att uppenbaras när Yeshua kommer tillbaka. För Hebreerbrevet 1:14, är de inte allesammans tjänsteandar, änglarna, som sänds ut till tjänst för dem skull som ska få frälsning till arvedel vid uppståndelsen. I 1 Petrus brev 1:5, ni som med Guds makt blir genom tron bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. 1 Petrus 2:2, och då ni nu är nyfödda barn så längtar efter att få den andliga oförfalskade mjölken på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Så om du är pånytt född så måste du växa upp till frälsning. Om vi då sammanfattar hela det här komplexet av frälsningstermen, så kan vi säga att i Yeshua Messias finns hela Guds frälsningsverk koncentrerat. Namnet Yeshua betyder frälsning. I Messias finns hela Israels nation representerad. Och i Israel finns alla jordens nationer representerade. Messias kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Men han kom också för att frälsa hela världen. Därför har det frälsningsverk som den evige utför genom Messias att göra både med Israels hela frälsning som nation samt med varje individ inom Israel och i resten av världen. Han kommer till och med att frälsa, som jag förstår det, 70 nationer. Det kommer att 70 nationer kommer att finnas i tusenårsriket. Han kommer att frälsa de här nationerna som nationer. Dessutom har detta verk att göra även med hela skapelsens frälsning, både synligt och osynligt. Om vi går tillbaka till andra Korintierbrevet 6, där vi är. Jag har bara kommit till början där. Och läser vers 2. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Passa på nu då. Att få hjälp, att få frälsning, att hoppa på tåget eller frälsning i olika situationer du kan befinna dig i. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nu går Paulus tillbaka till temat som han har haft tidigare. Han har ju talat om att vi som gudstjänare är så här. Ni har blivit lurade här. Det kommer falska apostlar och superapostlar. Och då ifrågasätter de min tjänst och våran tjänst inför Hashem, att vi är ärliga, att vi är rätta gudstjänare. Och då har han tagit upp den här uppgiften som de har som Guds medarbetare, försonare, allt det här, och se till, ja, budskapet som han har då. Då har han liksom avrundat det här budskapet nu. Så det här är vårt budskap, att nu är frälsningens budskap. Nu kan du få nåd av Gud när vi kommer, vi förmedlar Guds nåd och så vidare. Och då går han tillbaka till att tala om jämförelsen mellan honom och de falska profeterna eller falska apostlarna som då kom till Korint. Som korintierna hade blivit förtrollade av. De hade liksom blivit förtjusta i de här superapostlarna då. Och vi är noggranna då med att inte våran tjänst eller våran uppgift, våran tjänst, vårt arbete inte ska smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest. Alltså trots att vi går igenom alla dessa hemska saker så är vi trogna, vi har uthållighet och vi ger, vi förmedlar allt det här som vi har talat om. Under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. I renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den heliga ande, med uppriktig kärlek. Jag tycker bättre om den gamla översättningen där. Oskrymtad kärlek. Kärlek som inte är hyckleri bakom. Unfinished love. Love unfinished. Hur man uttalar det på rätt sätt. Fejkad kärlek. Kan man säga med ett modernt ord. Kärlek som inte är bara en yttre fasad, utan det är äkta rakt igenom. Med sanningens ord och Guds kraft. Alltså mitt i allt det här svåra, jobbiga som vi upplever, som vi har talat om tidigare, i mörkret kom det ljus. Ur själva mörkret fanns det ljus, finns ljus. Gud skapar ljuset igenom, alltså där mörkret finns, där kommer ljuset. Så mitt i alla de här lidanden, de här svårigheterna, där visar sig det liv och den kraft som vi har. Den renhet, insikt, tålamod, godhet och så vidare. Helig ande finns där i den svåra situationen. Så var inte rädd för det svåra, det jobbiga, det mörka. För där finns Guds nåd och Guds kraft. Med sanningen, ska vi säga då, med sanningens ord, med Guds kraft, med rättfärdighetens vapen, i både höger och vänster hand. Okej. Det här betyder, om man tänker hur man krigade på den tiden, eller gör man kanske i vissa fall också idag, men man hade skölden i vänster hand och så hade man svärdet i höger hand. Så när han talar om rättfärdighetsvapen, så är det i höger är det attack och i vänster är det försvar. Så när han talar om höger och vänster, så är det alltså attack och försvar. Under ära och vanära, med dåligt rykte och med gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända men ändå erkända. I 1917 står det så som okända fast vi är välkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte till döds. Vi är bedrövade men alltid glada. Det här är en stor seger. Att kunna vara glad mitt i bedrövelsen. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Vi talar helt öppet till er korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt. Men hos er är det trångt, alltså ert hjärta då. Ni har svårt, det är lite trångt för oss där. Vi är inte riktigt ert hela hjärta. Ni har inte öppna hjärtan för oss eller för mig. Men han talar ju också om sina medarbetare Paulus. Gör som vi. Vi talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad talar Paulus? Hoppar han till ett helt nytt ämne här, att man inte ska gifta sig med otroende människor? För det är ju så många tolkar den här texten. Och det är ju inte fel att säga att man inte ska gifta sig med otroende. Om man ser på sammanhanget här, eller på resten av versen, så går det ju mycket väl tolka den här versen som att det talar om att se till att ni inte gifter er med människor som inte är troende. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Messias och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Men Paulus talar inte om äktenskap, han talar om de falska ledarna som har kommit och försöker bedra de troende i Korint. De falska apostlarna, gå inte ihop med dem. Akta er för dem. De är inte troende. De ser ut att vara det, men de är inte det. Så ni ska inte gå i ok med dem som inte tror. Och det kan ju också användas som andra områden i livet, att man ska gå i ok. Man ska liksom paras i ok. Det har med förbund att göra. Vi är den levande Gudens tempel. Till Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det står i 3 Mosebok 26 och 12 och Hesekiel 37 och 21. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem. Och rör inte vid något orent, då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Så för att kunna bli riktigt emottagen av Hashem så måste man avskilja sig från orenhet. Man ska inte dela synden, man får inte ha del i synden. Skilj dig själv från synden och syndiga människor. Ha avstånd till synden. Det betyder inte att du inte kan prata med människor som lever i synd. Men du ska ha ett avstånd där inte du är en del av de människorna. Då kommer Gud att ta emot dig. Och han ska visa sig som en pappa för dig. Och du ska få uppleva effekten av att vara hans son och dotter. Och det här är bland det största man kan vara. Vi har ju gått igenom under många år den här frågan. Vilka är vi som är, om man nu talar från icke-judarnas synvinkel, vi som har fått uppleva pånyttfödelsen, anden, syndernas förlåtelse, rening genom Yeshuas blod. Vilka är vi? Vi är inte vanliga hedningar. Vi är Noas söner, visst är vi det? Bnei Noach. Vi har ett ansvar att uppfylla de 7 buden som gavs till Noah och hans ättlingar. Men det finns ju någonting mer där. Det finns ju en ingrediens som är Messias i er, som Paulus säger. Messias i er. Så när man har Messias i sig som en icke-jude, vad är man då? Man är inte Israel i det fysiska. Däremot säger Paulus att man har blivit inympad i det odlade olivträdet. Och där är det alltså ett himmelskt olivträd frågan om. För roten finns i himlen, det är Messias. Man har blivit inympad i ett andligt träd. Det trädet är Messias kropp och det är det andliga Israel. Det är ett andligt träd. Det finns i himlen. Så den upplevelsen som man fick när man tog emot Messias i sitt hjärta på riktigt, alltså man upplevde andens pånyttfödelse, det kopplade min ande till det himmelska Israel jag blev inympad i. Det äkta olivträdet. Men det är lite svårt att bearbeta det här begreppet att man är en del av Israel, för det är så opraktiskt. Visst har man en identitet, man har en andlig gemenskap med det judiska folket, både i historien och i den nuvarande och i framtiden, det är helt klart. Men det som är den enklaste och starkaste identiteten för en troende bland folken, det är att man är Guds son eller Guds dotter, som det står här. Ni ska vara mina söner och döttrar. Och det här är inga små titlar. Det är väldigt högt att vara Guds barn, alltså i bemärkelsen son och dotter. Guds barn, Guds son, Guds dotter. Så håll det som en hög titel när du tänker på ditt förhållande till din himmelske fader. Du är hans barn, du är hans son, du är hans dotter. Den relationen är viktig att odla. Gud har valt att uppenbara sig som en fader för den här skapelsen, för oss som människor och även för änglarna. Och vi har rollen som hans söner och döttrar, och det är stort. Vi prisar honom för det.
I would like to ask you something.
Mm-hmm.
Ja. When I read, can I speak in English?
It's okay.
Okay. From verse 14 to 16, what we were talking right now, that we shall have no fellowship with unbelievers, or we shall go out of their midst, and all this, what is written there, it is somehow a question for me. If you live in a family where all of them are living in the world, for example, or for parents when they have children and they live a sinful life, and it's somehow, as I personally have this situation, and it's a big conflict for me, you know, to go out of their midst, because they are your close family members.
Mm-hmm.
And it's touching me somehow, you know.
Yes, of course.
How, what shall I do? I am have a big conflict. Shall I go out, or shall I fight the good fight of faith? And
yeah, as I said before,
so this question is coming up when I read this.
Yes.
Yeah.
Yeah, you have to know that Paul is saying you should not go in under the same yoke.
Yes.
Be not yoke fellows with them that believe not. And the yoke here is an important word.
Mm-hmm.
Yoke together. Modern King James, the Old King James, yoked together. Amplified Bible, equally yoked with unbelievers. Do not make mismated alliances with them, or come under a different yoke with them, inconsistent with your faith. So it has to be with a yoke. You know what a yoke is? It's a thing you put over an animal to be able to work. Two animals can be yoked together to work together, mm-hmm. you know.
Mm-hmm.
And the yoke has to do with covenant. You go into the covenant together. And you are unified to work together, like two animals are working for one purpose together. And that's mm-hmm. that's a different situation with your family. You were born in your family. You cannot separate from your family, because you will still be part of that family in the flesh.
Yeah. Yes.
But you, in your inner being, in your soul, in your spirit, you can make a distance, not with them as persons, as people, your parents, your mother, your father, your brothers and sisters, and their families maybe. But mm-hmm. in that area, you can treat them with much love. You need to do it. You need to treat them with much love. But in your heart, you have to separate from the sin that they are practicing. And that's a miracle. And you need much wisdom. And Hashem will help you if you have this attitude, as I hear in your question. You don't want to be together with sin, but even... Yeah. But you want to be together with your family, and that's okay.
Mm-hmm.
But you have to be, there are moments when you can be with them, and moments when you have to go out. Because when they start to do things that you cannot do, you should separate yourself from that. But you have to, may Hashem give you the wisdom to show them that you are not against what, you're not against them, you are against what they are doing. You have to separate between people and sin. So they need to know that you love them, but you hate the sin that they are practicing.
Yeah.
And if they can see that, you can help them to also be free from their sins. Because Hashem loves people, but He doesn't love the sin.
Yes.
And you have to have the same. Now, how much shall you separate? Well, you have to search for the guidance of the Spirit of the Lord. And I would say, let's say everybody is sitting down and looking on a TV program that is full of violence and sex and other things that you cannot see. You cannot look at those things because they are contaminating your eyes. You will not have clean eyes if you see those things. You cannot sit with them and look at that TV program or movie. You have to go out. And they will know that you don't do it for them. You do it for the thing they are doing. If they like to drink and be, drunk, like to drink alcohol and be drunk,
yes.
Well, that when they do that, you don't be with them.
That is one of the problem that they drink a lot of alcohol.
Mm-hmm.
And the tongue is so bad,
yes,
that every word is hurting your heart, you know. So
in those moments, you just leave them, don't be with them.
Mm.
You should leave them. Please do that. You will hurt yourself and you will hurt them, and you will not be able to fulfill your purpose if you sit there and you continue with them when they do those things.
Yes.
But for example, you can eat together with them, you can call them when they have their birthday, things like that. Just be a part of their happiness. When you give something good to them, it shall be given in purity, and they will feel you as a blessing for them, but at the same time have a distance from their sins. It's not easy, I know it's not easy, but Hashem will give you help, everything you need.
Thank you very much.
So when it speaks about the yoke here, it's not your family. The yoke is something else, because you cannot be free from your family. It has the yoke has to do with something you go into. But in this case, you cannot go into. You are into it. You cannot leave it. But Paul is saying to people, don't go into a relationship with people that has... Don't go in a covenant. Don't go together in that way to work for a goal together with people that don't believe as you do, because it was not.
What about the working place, for example? If you are in a team and there are unbelievers, and you have to work with them together.
Yes, but that's okay. But I would not. I would not create a business together with a person that is a blasphemy, he's a drinker, he likes to look at pornographic movies, things like that. I would never ever go into a business and start a business with him together as a co-owner of the business, for example. But if you are working for somebody that is not a believer, that's another thing. It's not the same.
Mm-hmm.
Because you can go anytime, you can leave that work, right?
Mm-hmm.
You are not under the yoke. You are not bound to continue there. You can leave it. And you are, but also it has to do with what kind of work you're doing, right? Of course, you have to do a pure work, not work with things that harm yourself or others.
Mm-hmm.
But there are limits It's not easy to see all the limits in this area, but I think we have a conscience, and you have the spirit, and you have normal sense to understand where the limits are for you. I'm sure you know. In, deep in your heart and with your mind, you can know where the limits are. The scripture is not written to dumb people. It's written to clever people. You can understand what Paul means here. Okej, okay, jag hoppas att ni andra har hängt med här på den engelska biten.
Om rabbi påstår att Yeshua föddes på våren, vad har du för tankar om det? I samband med lammens födelsetid ungefär. Man räknade att det ska vara i kring första nissa.
Ja, då tänker han väl på Pesach då kanske.
Bland annat ja.
Jag studerade under en tid. Och jag har 3-4 vittnen på att det var under Yom Teruah. Alltså Rosh Hashanah, första dagen i sjunde månaden som han föddes, omkring september. Det står i Johannes 1:14 att han, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och det ordet tog sin boning där, det är just att han tabernaklade. Han satte upp sin sucka eller sitt tabernakel. Lövhydda. Det är samma rot där.
Ja.
Så där är en text i Johannes 1:14 tror jag, eller 1:17. Där det i samband med Sukkot då, i samband med lövhyddaktiden, så han slog upp sitt tabernakel, han slog upp sin lövhydda, så Gud slog upp sin sukka, alltså kroppen räknas som en sucka då. Och det är ett av texterna som är viktiga för mig. En av texterna. En annan text är när Zakaria, Johannes döparens pappa, tjänstgjorde i templet. Då står det att han var i Abias ordning. Det var 24 prästordningar, 24 grupper. Och varje grupp tjänstgjorde en vecka på hösten och en vecka på våren. Och det står ju att han skulle tända rökelse där i Lukas 1 eller Lukas 2. Och då kan man räkna ut när under året som han gick in i det heliga och tände rökelse. Och han hade ju 2 gånger på sig, så att det är ju ett halvårs skillnad mellan. Så där kan det vara på våren eller på hösten. Så där är inget bevis på att det var just på hösten. Det kan lika vara första Nisan eller första Tishri. Men det är alltså i samband med det som Johannes döparen föddes. Och Johannes döparen enligt judisk tradition. Och även det som ängeln säger till Zakarias, hans far. Att han ska komma i Elias ande och kraft. Det gjorde att Johannes skulle födas i samband med den högtid som talar om Elias, och det är Pesach. För i Pesach så har vi en extra, många har en extra stol och en extra tallrik just till Elias, och man skickar ut barnen för att se om Elias kommer, för han ska komma under Pesach. Så Johannes döparen var tvungen att födas under Pesach. Och om man tittar då sambandet mellan födelserna Yeshua och Johannes döparen, så ser man att Johannes döparen var 6 månader äldre än Yeshua. Det kan man läsa om i Lukas evangelium i början där. Och då utesluter det att Johannes skulle ha döpts eller fötts under hösten och Yeshua under våren. Utan Johannes föddes på våren vid Pesach-tiden och Yeshua föddes då 6 månader senare. Det är det andra vittnesbördet som är ganska klart och ganska starkt där. Det tredje vittnesbördet är att Adam skapades den första dagen i sjunde månaden. Som från början var den första månaden, som blev den sjunde då. På Rosh Hashanah skapades Adam och Eva. Och det är alltså en jämförelse då mellan den första människan och den sista människan. Som Paulus talar om i första Korinthierbrevet 15. Att han är den sista människan och den sista Adam och den andra människan. Och det är ju logiskt då att han skulle ha fötts på samma dag som Adam skapades. Så det finns en koppling där också då med Adam och Messias, att Adams skapelsedag, Messias födelsedag. Och även Messias återkomst är ju den samma dag då, va? Så det liksom ligger logik i det här. Och fjärde vittnet, det är om man tittar på stjärnorna. Jupiter och Regulus bildade en konstellation 3 år innan Kristus, eller kristen tillräkning, som då på hebreiska så betyder det Malkitsedek, alltså Melkisedek, som är en messias titel. Melech, det är Regulus, som är en av stjärn, i lejonets stjärnbild, och Jupiter kallas för Tzedek på hebreiska. Så när Melech och Tzedek slog ihop så blev det en stor stjärna, och då bildades namnet Malkitsedek eller Melech Melkisedek i himlen. Och det är ett tecken för att Messias föddes, och det var därför de här stjärntydarna kom från Babylon och ville möta den nyfödda judakonungen som hade fötts, för de hade sett stjärnan. Hans stjärna hade gått upp i östern. Och då var det alltså ett tecken som fanns på himlen som kom ända från Daniels tid. Daniel hade ju lärt de här stjärntydarna om Messias. Han var ju den högsta utav alla de här stjärntydarna i Babylon under en tid. Så han hade fört över all den här informationen till dem så att de kunde, när det hände, identifiera att det var just nu som Messias hade fötts. Och den natten när han föddes så där kan man gå tillbaka med i astronomiska uträkningar och ta reda på när det var. Och det var precis Yom Teruah, år 3 före kristen tidräkning, som detta hände. Och när det skedde så var solen var i jungfruns stjärnbild mitt i hennes kropp, det vill säga hon var klädd i solen, och månen var precis under hennes fötter just då. Och det är också ett stort tecken i Uppenbarelseboken om man tittar då. Så när den här kvinnan var i barnsnöd och födde, då var månen under hennes fötter och solen i hennes klädnad. Och det var precis så som det såg ut på himlen den natten då Regulus och Jupiter gick tillsammans och bildade namnet Melkisedek. Och det är alltså det är en otrolig precision i den här tecknet på himlen. Så det gör att eftersom månen ju rörde sig då, va, under hennes fötter, så vet man i stort sett vilken timme detta hände. Om det nu var precis när månen var under fötterna, som Uppenbarelseboken 12 eller 13 talar om, då han föddes, vilket jag tror det var, då kan man räkna ut i stort sett vilken timme på natten som Yeshua föddes. Så alla de här små vittnena då skapar en bild av att det mest troliga var att han föddes Rosh Hashanah, Yom Teruah, år 3 före kristen tidräkning, eller före vanlig tidräkning. Och det är klart, kommer någon annan mer starkare vittnesbörd om någonting annat, då kan jag köpa det. Men det, eftersom jag har nu 4 vittnen på samma sak, så räcker det inte med ett argument med 1 eller 2 vittnen på någon annan, något annat datum. I alla fall så måste de vara starkare än de här 4 vittnena som vi redan har.
Okay.
Och då, om vi nu går tillbaka 9 månader från Yom Teruah, så kommer du till Chanukah. Och eftersom Herren har ju i sina högtider talat om det som kommer att hända om Messias, det är ju skuggbilder till Messias, alla högtider, till och med en sådan högtid som Chanukah, som är en skugga av Sukkot. För när Maccabeerna kom in i templet i Jerusalem, hade drivit ut Syriens armé, så ville de inviga templet vid Sukkot. Men det gick inte, för de hann inte det. Och då gjorde de senare då, den 25 Kislev då, mitt i vintern, som på den tiden var den 24 december, eller 25 december, det året. Då började de inviga templet igen, och då står det i Maccabeerböckerna på 2 ställen att de gjorde det precis som de gjorde under Sukkot, under lövhögtiden, under 8 dagar. Sukkot är ju 7 + 1 dag. Så de ville göra på samma sätt, att det skulle vara 8 dagars invigning, precis som under Sukkot. När Salomos tempel invigdes, så var det också under Sukkot. Och då gjorde de en invigning på samma sätt, att de återinvigde templet. Och då finns det alltså en koppling mellan Sukkot och Chanukah. Och Chanukah har blivit så att jag är helt övertygad om att den åttonde dagen i Chanukah, som åtta är numret för Messias, för frälsningen. 7 plus 1, den naturliga är 7 och 8 är det övernaturliga som kommer in i det naturliga. Det var 8 personer som frälstes genom arken. 8 är uppståndelsedagen. Så den åttonde dagen i Chanukah, när vi tände det åttonde ljuset, jag tror att det var då på den natten som ängeln kom till Miriam och sa: du ska bli havande och föda en son och du ska kalla honom Yeshua. Och sen om du räknar då 38 veckor, vilket man måste räkna, för det är inte från menstruation utan från befruktningen, så blir det 38 veckor framåt, så kommer du till Yom Teruah. Så det finns en koppling där mellan Chanukah och Sukkot igen, genom att Yeshua kopplar ihop de här två högtiderna. Så till och med Chanukah är en profetisk förebild för Yeshua. Så ljuset kom in i världen under Chanukah-högtiden, som är ljusets högtid. Så du kan mycket väl fira nu att Yeshua, eller att Miriam blev befruktad under den här högtiden. Och sen om 9 månader så kan vi fira Yom Teruah, hans födelsedag då.
Tack för det. Då har vi tillrättalagt saker och ting som han gått och funderat på veckan.
Ja. Vi stannar här. Tack så mycket för att ni har varit med. Må Herren välsigna er och ge er mycket ljus under de här mörka dagarna. Och mitt i ljushögtiden, må Herren ge er allt ljus som ni kan ta emot. Shalom.
Shalom. Tack så samma.
Tack för
Shalom.